Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex...
Hej och god dag och god vecka till er och ny avsnitt av Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Idag blir det lite speciellt avsnitt och det beror på bland annat en liten spontan resa och semester. Så här sitter jag i en liten hemmasnickrad poddstudio. Så det kommer att vara lite konstigare ljud än vanligt i bakgrunden här. Men jag tänker att vi gör vad vi kan utifrån de förutsättningarna.
Med sexlivet med Kalle Norvald.
Jag har slängt ut en fråga ut på Instagram på mitt eget konto, sexolog Kalle Norvald, och bett er att skicka in lite frågor. Jag kan läsa frågan till er. Fråga vad ni vill. Sex, relationer, sexologi, gift i första ögonkastet, livet eller döden. Och eftersom jag har så bra och aktiva följare så har jag fått in en drös med frågor bara på några timmar. Vilket jag också speglar vilket stort intresse det faktiskt finns för frågorna som jag har valt att rikta in mig på. Så ha, alla de studierektorer runt om i världen som tänker att sexualitet och relationer är inte någonting som behöver vara i människovårdande yrkens kursplaner. Men det finns väl ingen orsak att dra ut på det här. Vi tar fram applikationen här och så tar vi fråga för fråga. Det kommer vi inte hinna för jag fick in alldeles för många. Men vi talar för en del. Då kommer frågan här. Hur hanterar vi att vi mer eller mindre ser varandra som ett team i småbarnskaoset snarare än kärlekspartners? Det här är ju inte första gången jag får den här typen av fråga, utan att man övergår liksom till någonting annat än man varit innan småbarnen kom till. Det är inte så konstigt, det är ju snarare ganska naturligt att det blir så, om vi nu ska använda den terminologin. När man har flera personer i hushållet som behöver flera olika behov tillgodosedda än vad det fanns tidigare, så är det en ganska logisk påföljd just att det blir lite en annan typ av relation som vi har. Att kärleksrelationen blir någonting annat, att det just blir ett team för att hantera småbarnskaoset, är en ganska logisk följd just på att vi blir någonting annat. Relationer utvecklas ju hela tiden och även när vi får flera människor att ta hand om i relationen så är det klart att det blir så även då. Men det kan ju förstås komma med en känsla av sorg, ledsenhet, frustration, lättnad, glädje. Det finns ju många känslor som kan komma till detta. Och jag tänker att en viktig del är att välkomna de känslorna och se vad de ger oss för information. Sen behöver ju inte de känslorna vara copy-paste, liksom en objektiv sanning så att säga. Utan informationen som känslorna ger oss där hjälper oss också att guida oss vad vi kanske behöver göra. Jag läser lite mellan raderna och det kanske beror på min egen erfarenhet av att ha jobbat med par och partners som har uttryckt liknande frågeformuleringar, hur man kan hantera dessa. En sak är ju som sagt att blicka inåt, lära sig något av känslan som man känner med. Är man exempelvis frustrerad över att allt fokus ligger endast på barnen och sakerna kring där, så kan det ett sätt vara att förstå vad är man frustrerad över. Många par i min soffa uttrycker att frustrationen leder till att man blir argare på varandra. Man ser inte de positiva sakerna i vardagen och man krånglar till det lite onödigt mycket just för att kanske få sin ilska och frustration bekräftad. Och hur man skulle kunna hantera det då på bästa sätt i det här sammanhanget och då med min tolkning av frågan är ju att kunna prata med sin partner, hör och häpna. Att berätta att jag känner att våran plan just nu är att vi mest och ständigt bara håller på med hushållsplanering. Kan vi inte hitta på någonting bara du och jag? Eller kan vi hitta på någonting när vi också har varandras tid och uppmärksamhet på något annat vis än när bara barnen är vakna? Med andra ord, att konfrontera känslan och inte låta den liksom bli hela sanningen. Men sen när du delar med dig din upplevelse av känslan så kan det ju också vara så att din partner inte alls känner igen sig i den situationen. Och det är inte heller så konstigt. Ni är ändå två olika individer med olika tolkningar av situationen. Men då behöver man också aktivt lyssna på den andra. Att ta in dens verklighet och se ifall det går att bemöta och möta den verkligheten också med sin. För det är också det som är med relation. Man behöver ju någonstans möta även reflektioner och perspektiv som inte till punkt och pricka matchar med sina egna. Och det är också helt okej. Här kommer också en fråga som är väldigt vanligt förekommande i min mailbox. Det låter så här. Hur ska vi hantera när ena parten lämnar på grund av att hen inte känner förälskelsen längre? Jag brukar ju likna förälskelsen som en psykos. Att man blir lite verklighetsfrånvarande. Att man har hela sitt fokus på den personen man känner förälskelse i. Och allt man vill göra är att liksom prata och ligga med den personen. Men att hela ens verklighet blir liksom upptagen av den här personens varande. Och det är lite förälskelsens syfte också. Det är ju att vi ska på något sätt förenas och bli med varandra. Lära känna varandra och se, är det här också en relation som kan överleva när förälskelsen går över? För det är också så att det tar så extremt mycket energi att vara i den här förälskelsepsykosen. Vi pallar inte. Och det är också en av anledningarna varför den tar slut. Och i bästa av världar, om det är en långvarig relation man är ute efter, så går det över till någon form av djupvarande kärleksrelation kanske. Men lite beroende på hur man är uppfostrad, hur man har erfarenhetsmässigt kopplat till relationer tidigare och hur man ser på relationer generellt sett, så kan det ju vara så att man tänker sig att den här relationen sen i sin tur blir tråkig. Att man liksom någonstans göds av förälskelsepsykosens uppgångar och nedgångar och att det liksom är det här lite kaosartade som blir så tilltalande. Och när den försvinner blir det just tråkigt. För vissa personer så blir det här tråkiga, som faktiskt i själva verket många gånger är något tecken på trygghet, något som också i sig blir lite läskigt. Att man inte känner sig värd att kanske vara i den här tryggheten, att man inte är van vid tryggheten som gör att det blir obehagligt, och så vidare och så vidare. Men är du som frågeställare den som faktiskt har blivit lämnad för att ens partner just tycker att det här blir tråkigt för att förälskelsen inte längre finns där, så finns det egentligen inte jättemycket just du kan göra i det här sammanhanget. Utan det är faktiskt partners skull den behöver hantera de här situationerna. Så jag tänker att det du behöver göra är i så fall att ta hand om dig själv. Det gör förstås ont många gånger att bli lämnad av en person som man är förälskad i eller kanske till och med älskad. Och då behöver man ta hand om sig själv och sina egna reaktioner efter det. Och det kan vara allt mellan himmel och jord. Det kan vara att lite psykodramaaktigt skälla ut en person fast den personen inte är där. Man kan ta fram en bild på personen och skrika åt den. Kanske låter lite löjligt, men du anar inte hur befriande det kan vara att låta besvikelsen och ilskan faktiskt komma ur. Men det kan också vara att gå på spa om man har de möjligheterna. Man kan göra ett spa hemma i duschen eller i badkaret. Man kan titta på en serie som man tittar på 1000 gånger innan för att känna en trygghet via det. I samband med att man kanske har en relation där man blir lämnad, faktiskt ta hand om relationen man har längst i livet, den till dig själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Och här har vi en fråga till. Pling! Är 2-årskrisen en myt där den förälskelsen övergår till något djupare? Ja, det är lite kopplat till tidigare frågan, just det här med förälskelse. Om just tvåårskrisen är en myt eller inte, det tänker jag ser förstås ganska olika ut beroende på relation. Men man kan ju generellt i alla fall se att efter en period när förälskelsen just går över så blir det en liten kris. Och jag tänker att krisen i den bemärkelsen kanske snarare handlar om en sorg just om att förälskelsen är över. Sen finns det många som tycker att det är ganska skönt att förälskelsen går över, för då kan man chilla och vara i tryggheten. Men för de som hamnar i förälskelsesorgen att den är över, så kan det uppstå en kris. Att det liksom är en förändring som man kanske inte alltid ville ha, helt enkelt. Men sen kan ju också den här fördjupningen av relationen också vara ganska läskigt. Det är ju väldigt blottande och sårbart att vara i en relation. Och då är det klart att det också blir väldigt obehagligt när man liksom går in i en risk på att man behöver vara just sårbar. För att vara i en relation kommer också med risken av att bli lämnad, sårad. Och det är obehagligt. Och då kan vi behöva hantera våra egna impulser av att springa därifrån, om man egentligen kanske inte vill det. Och stanna upp och fundera, vad är det egentligen som jag tycker är så obehagligt just nu? Och då kan det vara trygghet. Det kan vara bristande frihet som man kanske har haft innan och värdesatt, som i en relation kanske behöver värderas om till någonting annat. Men jag tänker också kring det här med när förälskelsen övergår till något djupare. Då vill jag också skicka med tipset till att njuta. Det kan ju vara fantastiskt härligt att en relation också fördjupas. Och man får möjligheten att utforska både relationen i sig men också det sexuella om man är i en relation som man har sex i. Att våga använda sig av tryggheten till att njuta, mysa, hångla, ligga på de sätten som man annars kanske inte riktigt har tillåtit sig att göra på grund av den bristande tryggheten. Lycka till! Här har jag en fråga från en av mina kamrater som igår satt bara några meter bort från den semesterplats vi är på och ställde frågan: varför sover inte barnen? Och det här är ju en fråga som hon ställde mest säkert för att vara lite skojsig med mig. Men jag tänker att det ändå är en ganska viktig fråga i det här sammanhanget. Lever man i en relation där man också har barn, så är det klart att det sätter planeringen och de egna behoven ibland till sidan. Att man kanske faktiskt vill njuta av en kväll på semestern, av tystnad, av egna samtal, av vad man än behöver, må så vara. Som under dagtid kanske har tagits upp av att hålla barn på gott humör, få barnen att äta och dricka, få barnen att göra roliga saker och så vidare och så vidare. Så när man väl ska lägga barnen för att få lite av egen tid för sina egna tankar och känslor, så kanske frustrationen tar över att barnen faktiskt aldrig somnar. Och det här är ju också någonting som jag mött många småbarnsföräldrar som har mött. Att man tänker att sömnen kommer ju bara lösa sig. Och så får man det där barnet som är allt från spädbarn till några år gammalt, kanske beroende på hur man blir förälder. Och så blir det inte riktigt som man tänkt sig. Och så blir den här frustrationen något som kan ta över hela kvällsplanen. Och det är klart att det blir trist. Och då bör man igen sätta ord på det, framförallt för sig själv. För att kunna märka en skillnad på när man kan erkänna sina egna upplevelser, så går det också att hantera dem på ett mycket mer effektivt sätt. En av de vanligast förekommande temana som kommer in till min mejllåda, oavsett om jag som nu ställer frågan aktivt, vad har ni för frågor om sexualitet, eller spontant för personer som vill komma i terapi, så handlar det i mångt och mycket om lust. Antingen att man upplever sig ha mindre lust i relation till andra, eller mer lust än i relation till andra. Och det speglar också en hel del av frågorna som kom in på mitt Instagram-konto inför den här inspelningen, och har låtit ungefär på liknande vis. Ett exempel kommer här från en person som formulerar sig så här: hur får man tillbaka lusten för sig själv och för sin partner? Och jag tycker att frågeställaren här gör en väldigt fin distinktion också, först för att prata om sig själv och sen med sin partner. Jag brukar använda mig av klyschor. Det har ju många av er som följt mig ett tag lagt märke till. En av dessa klyschor som jag tycker väldigt mycket om, det är att sexet börjar alltid med dig själv. För det är ju så att om man har mer eller mindre i alla fall koll på hur man mår sexuellt och i relation till sig själv, så kan det också bli bättre sex i relation till någon annan. Så om du har en mer eller mindre i alla fall kontakt med din egna kroppen och knoppen, så kommer det öka sannolikheten att det också blir en kontakt med någon annan. Jag brukar arbeta utifrån 4 olika komponenter. Och den första är en vilja. Alltså att man vill komma till det här lite mer kanske erotiska stämningen eller sexuella känslorna i kroppen. Och har man inte en vilja att ha sex just idag, så brukar jag ta ett steg tillbaka och fråga: okej, men har du en vilja att vilja steget innan med andra ord. Och de flesta som kommer till mig brukar faktiskt svara ja på den frågan. Kanske inte på den första ifall de vill ha sex just nu. Men än att vilja ha sex i sin vardag. Så brukar de flesta svara ja. Svarar man nej på den frågan så brukar jag att säga att då kanske vi ska prata om någonting annat först. För att se hur det kommer sig. Och att prata om lusten till livet förstås. Men har man en vilja att vilja ha sex med sig själv eller med någon annan. Så brukar jag tipsa först och främst om att aktivera tanken. Som är då den andra komponenten. Börjar man tänka sexuella tankar så ser man på en hel del forskning faktiskt. Men också min kliniska erfarenhet visar att om man börjar aktivt att tänka på sexualitet. Så ökar sannolikheten att kroppen sen också ger respons på det. Det är ju inte för inte som vi pratar om hjärnan som den mest erogena zonen vi har på kroppen. Och då handlar det förstås absolut inte om att vi ska stoppa in fingret genom näsan och smeka hjärnan som liksom traditionen menar på erogena zoner. Utan det handlar mer om att vi ska tänka och aktivera hjärnan för att tänka på sexuella tankar. Och sen så kommer kroppen med på köpet. Här brukar många tänka att, men hur ska jag få till de tankarna? Jo, men då brukar jag ge ett ganska töntigt råd, men som jag vet många har fått väldigt stor hjälp med. Och det är faktiskt att ta längre kisspauser på jobbet för att unna sig tiden där. Man behöver alltså inte nödvändigtvis gå och faktiskt kissa. Utan man kan sätta sig på den stängda toaletten, sluta ögonen och tänka på sexualitet. För att gå på toaletten är ett behov som liksom ingen kan ifrågasätta. Det är där och det behövs. Och med det så går det liksom att skapa de förutsättningarna. Lite beroende på arbetsplats förstås. Och också hur arbetsmiljön ser ut. Är personaltoaletten riktigt skabbig? Ja, men då kanske det inte är den mest sexuella situationen för de flesta av oss. Eller så är det just där som sexuella känslorna kommer till oss. Det är egentligen att testa sig fram vart ens tankar är som mest levande. Den tredje komponenten, det handlar om tid. Vi behöver liksom avsätta tid för den här typen av arbete för det kommer med största risken slash sannolikheten inte bara komma till oss. Att vi liksom behöver en aktiv planering för det. För vissa personer som lever i en relation så kan det innebära att schemalägga sex eller intimitetstid. Och för andra funkar det inte alls utan då behöver man någonting annat. Men man behöver avsätta tid. Sanningen är ju den hörni, att tid är egentligen allt vi har. Det gäller egentligen bara hur vi planerar och strukturerar upp våran tid för att se till att det kan bli bra. Sen är det klart att i vissa perioder, ja, då har man inte den prioriteringsmöjligheten att prioritera just den sexuella lusten. Och hör och häpna, det är helt okej. Men lever ni i en relation så är min erfarenhet att det är till stor förtjänst att faktiskt säga och sätta ord på det i relation till sin partner. Att just nu är jag i en situation där jag inte känner att jag har kontakt med mig själv. Jag känner inte att jag har kontakt med dig heller på det sexuella planet eller intima övrigt. Men det kommer att komma och jag jobbar med det. För då erbjuder man den här berömda transparensen som jag talar så varmt om i diverse forum. För att inte skapa de här mörka fantasierna. Och har man inte tiden eller upplever sig inte ha tiden, om man då säger det kommer att komma, vi kommer prioritera det, så har man i alla fall ett hopp som också uttrycks. Den uppmärksamma märkte att jag sa fyra komponenter och den fjärde det är faktiskt att gå till handling. Att vi behöver också aktivera oss sexuellt med oss själva eller med den andra. Och min rekommendation är ju faktiskt att börja med sig själv om man är bekväm med det. För också som frågeställaren ställde, hur får jag tillbaka min lust till mig själv? Och då är ju det som vi kallar för onani eller självsex ett väldigt positivt verktyg att gå tillväga kring. För där behöver man inte liksom relatera till någon annan utan verkligen fokusera på dig själv och vad du önskar och vill ha. Och det är positivt i den bemärkelsen om att just sexualiteten börjar med dig själv. Och då kan man tillåta sig själv att vara i det forumet där bara du får vara. Handlingen kan ju också då vara och relatera till någon annan. Och då kan man faktiskt med fördel säga till sin partner att det här sexet kanske inte kommer bli det bästa eftersom vi har jobbat med det här. Men vi provar. Och sen vill jag också verkligen poängtera en sak som för vissa par kommer lite som en nyhet. Att sex varje gång behöver inte vara förverkerier och mums hela tiden. Ibland kan liksom lite sämre sex också vara bra sex. Och så länge den här viljan att vilja finns där. Det är liksom själva grunden. Det är därför det är den första komponenten jag alltid utgår ifrån. Och att man gör det för sin egen skull. Det är också en otroligt viktig grej som jag brukar implementera just den här viljan att vilja. För att gå i terapi som jag då jobbar mycket med för någon annans skull, det blir oftast inte speciellt bra. För då är liksom motivatorn någonting annat än sig själv. Och eftersom sexualiteten börjar med sig själv så är det bra att göra det för sin egen skull också. Sen är det klart att gå i terapi och jobba med de här frågorna kan ju också leda till att man gör det för någon annans skull, men också för sin relations skull exempelvis. Men då behöver man göra det klart för sig och för mig också som psykoterapeut för att veta att vi prickar rätt i insatserna. Men det går. Då kommer ytterligare en fråga här då. Hur ska jag hantera att min partner och jag har extremt olika energinivå? Och jag vill ju hävda att det här är otroligt vanligt förekommande hinder och utmaning och stundtals problem för parrelationer. Att man liksom vill olika mycket med sin tid, man vill göra olika saker på sin fritid tillsammans. Och där ena liksom är kanske lite åt det tröttare hållet och den andra åt det mer piggare hållet. Och hur man ska hantera det stavas så sexigt som planering. Att man planerar sin tid och strukturerar upp det. För då kan vi tillgodose allas behov i relationen. Den ena som kanske är tröttare behöver kanske mer tid att ta det lugnt och ligga på soffan eller gå de här skogspromenaderna på egen hand. Medan den piggare kanske behöver åka ut och upptäcka närmsta vatten med hjälp av kanot. Men då kan den faktiskt göra det med någon annan kompis också. Jag tänker att den här föreställningen som råder kring att man ska göra allt med sin relation eller allt i sin relation tillsammans är någonting som faktiskt i värsta fall kan bli direkt skadligt. Att den som har lägre nivå tas för givet ska komma upp till den som har högre nivå av energi. Och det kan vi också översätta till sex faktiskt. Att man tänker sig att den som har mer av den här varan, oavsett om det är energi eller sexlust, är det som är normen. Men jag tänker att här har vi också ett gott exempel på den här berömda kompromissen som man behöver planera kring. Att man behöver ju skapa tiden för att den som har lägre energi att ta det lugnt och den som har högre energi att få utlopp för sin. Och jag vill verkligen poängtera än en gång, ni måste inte göra allt tillsammans. Att man tänker sig att det är så är inte bra, för att då riskerar vi faktiskt att bli relationellt utbrända. Om man tänker att vi bara ska göra allting tillsammans hela tiden, man kan bli utbränd för överaktivering eller för underaktivering. Och om man då faktiskt kan få utlopp för sina energier tillsammans med andra eller med sig själv på egen hand är en bra lärdom som jag tror att många skulle tjäna väldigt mycket på och också kunna ta hand och vårda sin relation på ett mer konstruktivt sätt. Här är en fråga som jag tycker är värd egentligen ett helt eget avsnitt. Vi får väl fundera på det, Nicky, min medproducent och klipperska här. Hur lär man sig att stå upp för sig själv? Det här handlar ju, eller jag tolkar i alla fall in frågan kring att det kan vara om gränssättning. Att man har lättare att låta sina egna gränser passeras. Att man har svårt att säga nej. Att man upplever sig ha svårt att uttrycka sina egna behov exempelvis. Och det här är ju något som vi många människor brottas med på ett eller annat vis. Och varierar säkert också lite då och då över tid. Jag tror ju att vi behöver gå på övningsspåret. I sann kognitiv beteendeterapi anda så tänker jag att övning i lagom dos faktiskt hjälper oss kring detta. Det kan vara att man vill stå upp för sig själv till exempel kring vilka kläder som man tycker är fina. Att klä sig för sig själv och inte för någon annans skull kan vara ett steg. Att stå upp för sig att man inte vill äta pasta till middag just den här kvällen utan man är faktiskt mer sugen på potatis. Att kanske faktiskt sjukanmäla sig från jobbet en dag bara för att få ta hand om sig själv. Då kan ju den högpresterande personen faktiskt få lite ångest på slag av att det blir på det sättet. Men det ger oss också information kring att man är just högpresterande och inte kanske helt hälsosam i sin prestation. Och att faktiskt kanske tänka sig att livet är till för att upplevas och inte presteras. Varsågod, en klyscha till. För det är också så att gränssättning, att sätta stopp när det blir obehagligt, att just stå upp för sig själv är något som kräver övning. Och det kommer att bli jobbigt i början. Men att saker och ting är jobbigt är ju inte alltid kanske en helt rimlig ursäkt för att undvika att göra saker som man vet på sikt faktiskt är bra för en. Så min varmaste rekommendation är att öva med lagom dos av obehag i början, så kommer det märka också att det blir mindre och mindre obehagligt med tiden. Och det kan ta lite tid. Det är ju så att man har ju lärt sig det här från tidig barndom eller ungdomsår eller i tidiga relationer i vuxen ålder. Och så är det lite svårt att ändra på de vanorna. Men jag tror på dig och er och mig själv, för det jobbar vi alla med. Många av er känner igen mig från tv-programmet Gift vid första ögonkastet på Sveriges Television, och det har kommit in några frågor kring även Gift vid första ögonkastet. Frågan som har dykt in i min mejlkorg hela 5 gånger är: hur fick jag det jobbet? Och det var så att jag blev kontaktad av en redaktör som hade lyssnat på någon öppen föreläsning jag hade hållit någon gång i tiden om normmedvetenhet. Och så hade den redaktören pratat med producenten Lotta Hellman, som sa att det här är en terapeut som verkar vettig och spännande att få in i det här projektet. Och sen så tog jag en fika med producenten och berättade först egentligen om att jag inte var så sugen på att vara med i tv och göra den typen av uppdrag. Och att jag var lite skeptisk till själva upplägget. Och då var Lotta Hellman väldigt tydlig med att bra, nu blir jag ännu mer nyfiken på att ha med dig på tåget. För det som verkligen var någonting som Lotta och hela produktionen jobbade med var att få till diskussioner kring en annan typ av ingång med urvalsprocessen och matchningsprocessen. Så jag omvärderade när jag fick uttrycka mina tvivel med Lotta och att fick diskutera också med de andra terapeuterna eller experterna som vi också tilltalas som. Och kände att ja, men det här kan bli ganska kul. Och det har ju blivit. Just nu har ju vi spelat in den 4:e säsongen av Gift första ögonkastet för min del då. Det blir den 9:e i ordningen av programmets historia som kommer att sändas våren 2023. Så jag hoppas att ni njuter av det. Men när vi ändå är på spåret av Gift första ögonkastet så kom det också in frågor kring om vi 3 experter eller psykoterapeuter alltid håller med varandra om olika matchningsprocesser och beslut. Och det tycker jag är en fullt rimlig fråga. Vi 3 håller inte alltid med varandra eftersom vi 3 olika individer med 3 olika erfarenheter av psykoterapi, av parterapi, av individualterapi och olika fokus kring de här frågorna. Så det är självklart att vi inte tycker likadant om allt. Men vi diskuterar vad vi tycker olika kring. Och vi diskuterar vad liksom kan vara för deltagarnas bästa. Och det är en diskussion som jag har lärt mig så otroligt mycket av. Och speciellt eftersom jag i stor utsträckning jobbar själv numera. Så har jag verkligen värdesatt den kollegiala samtalet som jag haft mellan Fredrik och Sattu. De första säsongerna från min del. Och Fredrik och Maria de senare säsongerna. Och jag tycker att det är bra att vi har olika perspektiv. För det kompletterar också matchningsprocessen. Och det är klart, några av oss får rätt och några av oss får fel i vissa diskussioner. Men det är också det som är det kluriga med matchningsprocessen, som också var en av era frågor. Hur svårt det är att matcha. Det är svårt, och det har väl varit tydligt flera säsonger. Men vi går ju in med det på att skapa potentiell kärlek, oavsett vad man kan tycka som tittare, att man tror att vi kanske gör det för att skapa dramatisk tv, så har vi ändå en tanke om att det kan uppstå kärlek. Men matchning är ju inte synonymt med garanti, och det här är ju någonting vi också förmedlar till deltagarna. Vi gör vårt yttersta, och ibland räcker inte det, och ibland räcker det gott och väl. Huvudsaken är ju att om det inte uppstår någon kärlek så ska deltagarna i alla fall lära sig någonting om sig själva som de kan ta med sig till framtida relationer. Och de deltagare jag har haft kontakt med efteråt, vilket är många av dem, så är det just det som många förmedlar, och det uppskattar jag otroligt mycket. Det uppstod också en fråga om jag har kontakt med deltagarna efter sändning, och framförallt om deltagarna själva önskar det. Så ja, då har vi kontakt på lite olika sätt. Det är ju inget krav på något sätt förstås från deras sida att de måste ha kontakt med oss, utan det är ju snarare tvärtom, att vi hjälper till om vi kan och får för dem. Och det finns ett helt program med deltagarvård som alla deltagare är införstådda med. Vi vill ju att de ska må så bra som möjligt förstås, och ha med det också samtal med dem före, under och efter produktionen.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Om vi nu tillåter oss att hoppa tillbaka till de lite mer sexologiskt inriktade frågorna, så är det en som har frågat här. Tänker du att sex är meningen med livet? Och jag tänker ja, nej och kanske. Typiskt psykoterapeutsvar. Jag tänker för vissa personer är sex verkligen meningen med livet och något de värdesätter otroligt mycket. Att det är liksom en drivkraft i livet som får livet just att bli roligare eller kanske till och med roligast. Men sen för de som inte känner det, då är det väl att man värdesätter någonting annat i livet högre än det sexuella. Och det tänker jag också är helt okej. Sen kan ju det här komma och gå genom livets gång, och det är kanske där man hamnar på kanske snåret då. Att sexualitetens betydelse varierar genom livet och att det stundtals kanske är just meningen med livet, medan det andra gånger prioriteras ner på listan vad man vill sysselsätta sig med om dagarna. Jag tänker ju att den sexuella revolutionen vi någonstans har levt i och lever i, där man tänker sig att vi ska säga ja till det sexuella hela tiden och prova på allt en gång. Det här som Samantha pratade om i Sex and the City någon gång i tiden. I'm a trisexual, I'll try everything once. Det är en del som man behöver göra, fast då under samtycke med sig själv och den man eventuellt ligger med då. Men jag tänker att en del av sexuella revolutionen handlar också om att man faktiskt får säga nej. Chockerande. Men att det också är en viktig ståndpunkt. Vi får säga ja, nej och kanske till allt om sexualitet. Så länge samtycke finns både för sig själv och den andra eller de andra som man har sex med. Och då tänker jag att det kan öppna dörrar och ge mening med livet på andra vis också. Sen brukar jag ofta jobba med det perspektiv att lust inte bara handlar om lust till sex, utan att lust kan också handla om lusten till livet generellt sett. Och då kan vi ju öppna dörrar till en mängd olika sorters uttryck av lusten. Det kan vara den där skogspromenaden jag pratade om tidigare på en av era frågor. Det kan vara att rensa svamp. Jag har i och för sig inte träffat någon som tycker om. Men att plocka svampen har jag träffat fler som tycker om. Men att lust faktiskt kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt som inte behöver innebära liksom, omslutning, nakna kroppar och kroppsvätskor. Utan lust kan också vara i ett intimt samtal i den här gröna miljön som skogen ger oss. Ni märker att jag själv längtar lite mycket efter skogen just nu. Men att det finns mängder av sätt att uttrycka sin lust på som inte bara behöver vara sexuell. Men den kan vara lustfylld ändå. Varför är det mer accepterat med sexleksaker till kvinnor än för män? Ja, det här kan man ju diskutera i all oändlighet om man har den nischen av intresse. Det vill säga jag bland annat. Men jag tänker mig att det kan också härstamma kring hur vi ser på sexualiteten kopplat till könsidentitet. Att mäns sexualitet är generellt sett enklare. Det är bara att ta till bokstavligen handen och så är det löst. Medan kvinnors sexualitet är så komplex att den behöver liksom mer maskineri för att fungera. Jag tror också att det kan ha att göra med att vi tänker oss att det behövs någon form av penetration för att kvinnor ska känna njutning, och därför det enorma utbud av liksom dildos eller penisproteser, vad ens väljer att kalla det för. Medan sexleksakerna för män är ganska begränsade. Jag tänker att den här heterosexuella penetrativa normen också förstås påverkar den här diskussionen. Att vi tänker att en kvinna bara kan njuta av att det är någonting som liknar en man som är involverad. Men då vill jag slå till med lite information som också härstammar från en annan av era frågor som frågar hur kan en kvinna med klitoris komma på bästa sätt? Och det är just det här benämningen klitorisen som är nyckeln till det. Det är ganska få kvinnor, om vi tittar på forskningen i alla fall, som faktiskt får orgasm av penetrativa eller omslutande samlag med en penis eller annat. Utan det är klitorisstimulansen som någonstans, enligt forskningen i alla fall, verkar vara nyckeln till orgasmen. Och det är ju egentligen rätt logiskt, men ändå är vi helt besatta av tanken att vi ska in i varandra för att det här sexet ska räknas. Det finns forskning som visar att det är egentligen bara 2 av 10 av kvinnor som har sex med en person med penis som får orgasm via just penetrationen. Medan nästan alla får orgasm av klitorisstimulans. Och klitorisen är ju liksom mer än det där klitorisollonet eller ärtliknande organet som man ser längst upp på vulvan. Utan det är ju faktiskt också fyra skänklar som är insidan av kroppen som också kan få erektion och svullna och kännas härligt vid beröring. Och då är det ju egentligen inte penetration som är nyckeln där, utan då är det ju händer och mun som faktiskt är mer orgasmgaranti om man skulle på något sätt tänka att orgasm är ett måste för att det ska vara skönt. Men att just det penetrerande inte är huvudnyckeln för sexuell njutning. Även fast det är väldigt många som njuter av det så behöver vi även här bredda perspektiven om det är en orgasm vi är ute efter. Sen kan ju penetration eller omslutande sex vara väldigt intimt och härligt och då kan ju det vara en praktik som man också vill syssla med. Hur blir man bekväm med sin sexualitet? Det här är också en fråga som många söker terapi för. Just frågan om bekvämlighet är ju något som man också får öva sig fram. Liksom börja med sig själv och fundera på vad önskar jag, vad drömmer jag om, vad jag har för fantasier om sexualitet. Och då kommer ju skamreaktionen att komma i kroppen. Det kan ju kännas som att man får ett tryck i magen, att det blir knutar i bröstet eller att man blir röd i ansiktet, att axlarna åker upp till öronen. Och skam är ju en känsla som på något sätt ska indikera på att man är fel som person. Och det här är ju något som man verkligen ser på forskning av skam eller andra affekter. Härstammar för att man just börjar jämföra sig själv med andra. Jag har läst någon tänkare som menar att skam är en social känsla. För den kommer inte till oss förrän vi börjar liksom jämföra oss med andra. Och därför tror jag att om man vill känna sig mer bekväm med sin sexualitet och inte låta skammen någonstans övervinna, så tänker jag att börja fantisera och tänka på egen hand innan man kanske involverar en eller flera personer i det här. Lite kopplat till det här med att hitta sin lust, som jag pratade om tidigare i det här avsnittet, så kan det vara att liksom börja med lusten i sig själv och registrera vart har jag lärt mig den här skammen kopplat till sexualitet. För den här reaktionen kommer ju också från något ställe. Vi lär oss ju hur vi ska se på saker och ting i världen, inte bara sex utan även klimat, rättvisa, jämställdhet och så vidare. Och just skam verkar vara en känsla som många går med kopplat till sexualitet. Vilket vi många gånger kan härleda och kartlägga kommer från känslor som man har fått lära sig hantera på mer eller mindre konstruktiva sätt som barn eller ungdom. Har man till exempel onanerat eller tagit på sin kropp och blivit påkommen av en viktig vuxen i sin närhet, så är det ju många som får liksom fingret hutat mot sig och säger nej men sluta, ta bort händerna därifrån, äckligt, akta dig för bakterier. Och då påverkar det också oss själva. Och då lär sig kroppen att reagera med skam på exempelvis upphetsning. Och då behöver vi samla på oss positiva erfarenheter av upphetsning. Att vi tillåter oss själva att vara i njutningen till exempel. Ja, men när vi ändå är inne på det här med onani så ställde en av er mina följare frågan. Vad finns det för hälsofördelar med onani? Man har ju sett på rent historiskt sätt att vi faktiskt har försökt skrämma varandra kring onani. Vi har sagt att om man onanerar så börjar det växa hår på handflatorna. För de med penis som får utlösning vid onani så följer också lite ryggmärgsvätska med i utlösningen, vilket också ökar risken för att vi blir förlamade i kroppen exempelvis. Man har också sett skrifter som menar att onani för de som har klitoris eller identifierar sig som kvinnor ska vara ett tecken på galenskap. För att man liksom krampar och då är det liksom någonstans själen som försöker komma ut ur kroppen. Ja men ni hör ju, det är ju tokerier. Det finns ingen forskning på detta som styrker att det ska vara så här. Man har snarare faktiskt sett att det finns flera hälsofördelar med onani. Man får liksom en kontakt med sin egen kropp som ökar självkänslan kopplat till sin egen kropp. Vi ser i samband med upphetsning och också en eventuell orgasm att det utsöndras en del må-bra-hormoner i kroppen. Oxytocin, det här som vi kallar för må-bra-hormonet exempelvis, som också utsöndras när vi kramar en när och kär person eller faktiskt också klappar oss själva på huden. Vi ser att vi blir gladare för att vi får mer endorfiner efter en orgasm. Vi blir mer avslappnade för att den här kramperna som man kan uppleva i samband med en orgasm också gör sen att kroppen slappnar av ännu mer. Det är därför en del personer använder onani som ett liksom avslappningsmedel innan man går och sover. Men även livets goda kan bli för mycket, att man använder onani som det enda sättet att slappna av till exempel. Och då behöver man kanske lite hjälp att bredda perspektiven på att det finns flera sätt att slappna av än bara onani. Men på generellt plan så är onani något som är väldigt bra för vår hälsa. Inte då att det börjar växa behåring på delar av kroppen som annars inte har hår exempelvis. Så onanera så länge det känns bra och inte tvångsmässigt, så är det bara tuta och köra. Och om vi tar den sista frågan för den här veckans avsnitt så lyder den: hur får man någon att bli kär igen? Problemet är ju att det är ingenting man bara kan göra, utan det här är ju dens känsla som den har rätt till. Men om du vill väcka intresse hos en annan person så tänker jag att det kan vara att ta initiativ till samtal, att presentera en sida av dig själv som du tycker om, att ta initiativ till att träffas och att umgås. För det är ofta så någon form av kärlek eller förälskelse uppstår. Det är ju när man får tid tillsammans, man får fördjupade tankar och ett intresse för varandra, och att kanske tänka lite utanför boxen. Att inte bara gå på det som du har gjort tidigare, som kanske inte har lett till en kärleksintresse eller liknande, utan kanske prova något annat. Har du jämt provat på Tinder eller annan dating-app, så kanske prova att skaffa nya vänner genom dina redan existerande vänner för att prata och visa upp dig. För att få någon att bli kär igen så handlar det faktiskt om aktivering. Att ha ett aktivt liv som man mår bra av generellt sett, för då kommer det också bli mer attraherande. För många människor, rent generellt sett nu alltså, tycker att det är attraherande med personer som är sociala och glada. Och när jag säger sociala så betyder det inte att man ska ha sin kalender fullbokad till 100%. Om man är glada menar jag inte att man ska vara det 100% av tiden, för så funkar inte vi människor heller. Men aktiva och människor som söker kontakt är någonting som väldigt många människor finner attraherande. Och det kan då i sin tur skapa ett intresse och en kärlekskänsla för någon annan. Det var det vi hann med idag. Det blev lite klipp och klistra, men vet ni, det är också så vi gör för att få ett sexliv att fungera. Man tar det som finns och råder, och så gör man det bästa av situationen. Att utgå ifrån det som funkar. Sen kanske inte ljudet blev det optimala just den här veckan. Det blev kanske lite formuleringar som inte landar precis som man önskar. Men vet ni, det gör ingenting. Utan om vi ser det för vad det är, och ni har ändå fått lite mer information om det här, och jag har fått folkbilda ännu en gång denna vecka, så blir det ändå good enough. För det är någonting som också sammanställer egentligen hela forskningen på det här området. Är det bra nog, så är det bra nog. Och då kan det vara värt att utforska och testa på. Det behöver inte vara top of the pops varje vecka, utan bra nog är också bra. Tusen tack för den här veckan. Tack speciellt kanske till Nicky som har hjälpt mig att klippa och producera det här avsnittet, och som peppat mig att klippa ihop min egna lilla studio här. Mest tack faktiskt, förlåt Nicky, till er som lyssnar. Men jag vill rekommendera att blicka tillbaka i arkivet, för många frågor som ställdes handlade om exempelvis sex som småbarnsföräldrar, då har vi ett avsnitt om det. Sex och jämställdhet, då har vi också ett avsnitt om det. Sex och rasism, har vi två avsnitt om det. Ta hand om er, nu ska jag fortsätta njuta av lite semester, och så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!
Produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.